Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord.
Du hör steg i trappan och din mans upprörda röst som ropar. Det är någon galning där nere. Dörren till övervåningen stängs igen med en smäll. Du ber barnflickan hämta hjälp. Vettskrämt tar hon sig ner för trappan. När hon befinner sig på nedervåningen möter hon en mördare. Du lyssnar på olösta fall om mordet på apotekaren Johan Hallbergsson. Mitt namn är Nathalie Seov.
Mitt namn är Sofie Nublin.
Denna förskräckliga berättelse utspelar sig för många, många år sedan. Närmare bestämt måndagen den 1 december 1913 i Johan Hallbergssons apotekarvilla i Hammarby i Väsby socken, dagens Upplands Väsby. Johan befann sig ensam i sitt apotek på bottenvåningen och var försjunken i arbete och ordnade med recept och mediciner som skulle expederas nästa dag. Gärningsmannen ska lurpassat på honom i en mörk gång som ledde in till ett litet väntrum. Och när apotekaren gick förbi blev han överfallen av den beväpnade gärningsmannen som ska haft en pistol. Allt ska vara tumultartat och de båda männen ska brottats och mannen ska tappa pistolen som sen fanns kvar på brottsplatsen. Plötsligt ska gärningsmannen ha tagit fram en kniv och huggit Johan i bröstet. Skadad lyckades apotekaren rusa upp till övervåningen för att varna sin familj och barrikadera dörren. Kort därefter ska Johan ha svimmat. Hans hustru skickade familjens barnflicka Ebba Larsson till grannarna för att hämta hjälp. Men när hon kom ner till apoteket uppehöll sig mannen som ska attackerat Johan fortfarande i apoteket. Och han skulle komma att även överfalla den stackars barnflickan som fick ett tiotal knivhugg men lyckades slita sig loss från mördarens grepp och rusa bort till grannarnas hus cirka 200 meter bort. Ebba överlevde, mirakulöst nog, trots sina allvarliga skador. Men läget var desto mer kritiskt för Johan. Grannarna ringde efter hjälp och tog sig sedan till apoteket. Barnflickan hade bara varit borta från hemmet cirka 10 minuter när grannarna anlände. Märkligt nog såg allt ut som vanligt i apoteket. Det var ingen oreda och inget saknades. Till och med dagskassan var orörd. Men på golvet hittade de apotekaren Johan, död, med ett djupt knivhugg i bröstet. Kniven ska ha trängt in i hans hjärta. Brottsplatsen hanterades slarvigt, den spärdes inte av och när en journalist från Stockholm anlände till platsen 5 timmar senare uppmärksammade han att apoteket kryllade av nyfiket folk från trakten. Det kom även utredare från Stockholm för att hjälpa till med mordutredningen. De hade med sig polishund. En faktiskt helt ny företeelse på den tiden, så nog måste ha varit något som växte stor uppståndelse. Tänka sig en hund som nosar upp spår efter en mördare. Men eftersom det hade varit så mycket folk på mordplatsen hade hunden svårt för att plocka upp något doftspår efter mördaren. Men till slut ska hunden ändå ha lett polisen till ett närbeläget torp som kallades T-torpet, som låg några kilometer bort västerut, som man av någon anledning aldrig undersökte. En intressant detalj är att Hallbergsson ska ha hållit i en flaska nervdroppar när han kom upp för trappan. Men flaskan glömdes bort och sen fick man svårt att lokalisera den. Nervdroppar, också kallade kamfordroppar eller Bangs nervdroppar, var ett dåtidens läkemedel som innehåller kamfor. Dropparna tog som ett snabbt uppiggande medel vid svimningar, kramp och konvulsioner hos personer med nervös och hysterisk läggning. Det användes också för att behandla kolera. Det var vanligt att dropparna intogs på en sockerbit. Det hittades ett vapen på brottsplatsen, en revolver, som hittades i trappan. Det var lite oklart om vapnet faktiskt tillhörde mördaren. Eller om det kan ha varit ett vapen som Johan förvarade i apoteket för att kunna använda för att skrämma bort tjuvar. Misstagen i utredningen avlöste varandra hur som helst. Exempelvis undersöktes inte Hallbergssons kropp av någon rättsläkare innan den begravdes. Istället fick man gräva upp kroppen en vecka efter begravningen för att kunna undersöka den i efterhand och fastställa dödsorsaken.
Ja, det är Sofie. I den här diskussionen som vi ska gå igenom nu så tänkte jag att vi skulle prata lite mer om Johan. Framförallt hans karriär, hur han blev apotekare och lite om hans familj, hans bakgrund helt enkelt. Det finns en annan apotekare vid namn Per Boström som har skrivit ett blogginlägg om mordet på Johan som man kan läsa på hemsidan svenskfarmaci.se. Och Per har faktiskt sammanställt det här fallet är väldigt bra i sitt blogginlägg, så vi har hämtat en hel del information från hans blogginlägg till dagens avsnitt. Och där går han också igenom den här då delen Johans bakgrund som apotekare som jag tänker vi ska berätta lite mer om. Johan Erik Hallbergsson föddes 1863 i Strövelstorp som är ett litet samhälle mellan Ängelholm och Helsingborg, så han var faktiskt född och uppvuxen i Skåne. Och det var 1880 som han inledde sin apotekarkarriär som apotekselev vid apoteket i Ängelholm. Och i december 1886 tog han sin apotekarexamen. Och sen började han jobba på apotek i Köping och Ängelholm. Och det var ganska mycket som krävdes om man då ville starta upp sin egen verksamhet som Johan sen senare i karriären faktiskt gjorde. Man behövde ett så kallat personligt privilegium, vilket han då fick till slut på apoteket i Hammarby, och det var år 1908 han började där. Och de här apoteksprivilegierna var inget som var lätt att få för vilken apotekare som helst, utan man behövde då efter sin examen ansöka och samla på sig meriter. Och det var då främst tjänstetid, alltså timmar som apotekare, som räknades mest. Och det var Kungliga Medicinalstyrelsen som bedömde hur de här privilegierna skulle delas ut. Så man behövde alltså jobba hårt för att nå dit Johan nådde. Man fick samla på sig så mycket timmar som möjligt i tjänst, vilket då innebar att man även behövde jobba under lov och semestertid och ja, så mycket man kunde för att kunna tillgodoräkna sig den tjänstetid som krävdes för att erhålla det här apoteksprivilegiet.
Ja, men precis. Och Per Boström skriver ju i sitt blogginlägg att det var inte ovanligt att det tog drygt 20 år för att få just ett privilegium på ett mindre apotek. Och då ännu längre tid såklart för att få det på ett större apotek. Och Hammarby apotek som Johan Hallbergsson tog över, det var ett mindre apotek med en tjänstgörande farmacikandidat då förutom apotekaren. Och det öppnades 1867 och byggnaden var belägen vid Stora Landsvägen mellan Stockholm och Uppsala. Och den här närliggande järnvägen gick genom Väsby bara några kilometer bort. Så det här var väldigt, ja, men helt eftertraktad position då för ett apotek. Och det var ett hus med en lång historia. Redan på 1600-talet var det en krog i huset som serverade mat och dryck. Och på den tiden bestod krogen bara med en liten stuga och kallades då för Vägskälet. Och krogen bytte sedan namn till Pickhus. Och det var i samband med att järnvägen byggdes som det blev ett apotek. I och med järnvägen så minskade helt enkelt behovet för vägkrogar. Och Johan måste ha jobbat hårt eftersom apoteken på den tiden även skulle finnas tillgängliga nattetid om det då fanns ett akut behov av mediciner. En annan intressant detalj med historien är att farmacikandidaten som tjänstgjorde på Johans apotek faktiskt var hans egna fru, Märta Hallbergsson, född Lätt. Och hon var dotter till en apotekare i Karlshamn och var faktiskt den första kvinnan som fick en farmacikandidatexamen i Sverige år 1897, vilket är sjukt imponerande. Paret hade 5 barn födda mellan 1901 till 1912. Och mordet på Hallbergsson blev väldigt uppmärksammat när det begav sig, och det engagerade många och särskilt då andra apotekare som drog igång en insamling till Johans anhöriga. Och sammanlagt kunde det redovisas i tidningen Farmaceutisk Revy att det samlat in hela 26 000 kronor till familjen, vilket var en imponerande summa. Hela apoteket låg nämligen ute till försäljning för en mindre summa, cirka 17 300 kronor. Och Märta Hallbergsson ska efter mordet ha flyttat till Norrköping där hon kommer arbeta på apoteket Östgöta Lejon i många år. Och hon avled 1953. Den utredande polisen som ansvarade för mordutredningen i fallet, kronolänsman Hasselhund, verkade lagom engagerad. Han hade blivit avbruten mitt i en bridgekväll när mordet inträffade, Efter att ha besökt mordplatsen återvände han till middagen och till sina bridgekamrater utan att ha säkrat brottsplatsen. Barnflickan Ebba Larsson, som var den som faktiskt hade stått öga mot öga med mördaren, kunde beskriva honom. Hon berättade att mannen som överfallit henne var cirka 30 år gammal och 165 cm lång. Han var mörk, med spänstigt ansikte och stirrande blick. Han bar en mjuk brun hatt och hade på sig mycket dåliga skor. Hasselhund hängde upp sig på det där med skorna och blev övertygad om att mördaren måste ha varit en luffare. Det fanns en rad misstänkta personer i fallet, men till slut kom två italienare att arresteras för mordet på Johan Hallbergsson. Enligt vittnesmål ska de ha befunnit sig i området vid mordet. Biagio Valente och Giuseppe Iaconelli, som de hette, var två italienska vagabonder som tog sig runt i landet genom att livnära sig på att underhålla andra genom att spela dragspel, sälja ballonger och andra små saker. Polisen pressade de båda hårt i förhör och Valente, som var den yngre av de två, skulle till slut komma och erkänna dådet, medan Iaconelli nekade och menade att han inte var inblandad. Hasselhund var övertygad om att Valentes utseende stämde överens med barnflickans beskrivning av mördaren. Problemet med Valentes erkännande var att hans historia hela tiden ändrade sig och att han hela tiden målade upp nya scenarier om vad som ska ha inträffat. Han beskrevs dessutom som svagsint och att han ska ha varit psykiskt undermålig. Vad exakt det innebär är svårt att säga, men han kan ha varit funktionsvarierad. Det beskrevs att han uppförde sig som ett barn och att det kan ha varit därför han var så villig att samarbeta med polisen och berätta att han var mördaren. Teorin om att italienarna skulle ligga bakom mordet skulle till slut inte hålla i rätten. Det skulle nämligen gå att bevisa att de ska ha befunnit sig långt bort från mordplatsen när mordet begicks. Närmare bestämt i Karby, betydligt längre norrut i Uppland. När de två männen frikändes i domstolen ska Valentes mor ha velat tacka domaren med en kyss. Det var då domaren uttalade de bevingade orden som senare skulle gå till historien. Kyss inte mig, kyss Karlsson. Karlsson syftar till Axel Karlsson som var Valentes försvarsadvokat. Det var nämligen han som kunde framvisa i rätten att de båda italienarna hade alibi. De ska ha sovit över i ett uthus 10 mil från mordplatsen. Och det kan ha varit just alibit som ledde till att de båda kunde frikännas. Kyss Karlsson är intressant nog faktiskt ett uttryck som används i det svenska språket än idag för att beskriva en positiv överraskning. Och Hammarbymordet är ett fall som är mycket omtalat i svensk kriminalhistoria. Under åren som gått har otaliga misstänkta personer pekats ut, inte minst en läkare vid Löwenströmska lasarettet som kallades Dr. X, när en man vid namn Are Waerland pekade ut honom som Johans mördare 1924. Läkaren som skulle ha utpekats anonymt gick lätt att identifiera utifrån beskrivningarna av honom att han kommer stämma Waerland för förtal, och han vann i rätten. 1925-1926 togs utredningen upp på nytt, men något åtal väcktes aldrig mot någon ny misstänkt person. År 1952 gavs boken Hammarbymordet ut, skriven av Yngve Lyttkens. I boken argumenterade författaren för att det ska ha varit en galning som bodde några kilometer bort från apoteket som skulle ha varit mördaren. Mannen vid namn Arnberg ska ha varit paranoid och trott att folk var ute efter att förgifta honom. Det var en man som var rätt känd i trakten för hans avvikande beteende. Vittnen kunde berätta att han hade för vana att springa runt i området och skrämma folk och låtsas vara en katt. Men det mest intressanta med den här teorin är att Arnberg nämligen ska ha bott i det hus som polishunden sökte sig till, men som polisen aldrig genomsökte. Efter mordet ska han ha flyttat från området. Han dog intagen på Uppsala asyl år 1928. Det som talar för teorin om att han kan ha begått mordet är att han kan ha haft något annat motiv än rån, eftersom inga pengar togs från platsen och eftersom mördaren stannade kvar i huset. Något som talar emot är att han var så välkänd i byn. Istället för att bara skrikit att det var en galning i hans hus borde Hallbergsson kunnat ha nämnt Arnberg vid namn precis innan sin död. Och Ebba borde kunna peka ut honom. Det figurerar också en annan kvinna som också hette Ebba. Ebba Pettersson, vars familj ägde en gästgivargård som också tillfälligt kom att användas som tingsrätt. Hon blev 94 år gammal och innan hon dog ska hon ha skrivit ner mycket av sina minnen från barndomen och sina upplevelser på gården, som förvaras i Norrsunda hembygdsgård. När hon sommaren 1986 låg på Löwenströmska sjukhuset visade hon sina anteckningar för en medpatient, som i sin tur visade dem för en person vid namn Mikael von Koch. Mikael upptäckte att anteckningarna innehöll en skildring av det berömda Hammarbymordet. Berättelsen är full av roliga iakttagelser och Mikael ansåg att anteckningarna hade så stort kultur- och rättshistoriskt intresse att de förtjänade att räddas till en större läsarkrets. Mikael förklarar: äldre jurister har ju Hammarbymordet i sin bildningstradition och många har väl läst Yngve Lyttkens bok Hammarbymordet 1952. Men för en yngre generation kan det vara av intresse att läsa om hur det kunde gå till på ett lantligt tingsställe för bara 75 år sedan. Författarinnan skrev detta när hon var 80 år gammal. Han har lagt upp texten som är hennes egen på nätet. Några patienter har dock uteslutits. Här är utdrag ur Ebba Petterssons skildring. Vi har kortat ner, men vi delar länken till sidan där ni kan läsa texten i sin helhet på vår hemsida olostafall.se. Så här låter det.
Ås Husby gästgivaregård i Norrsunda socken ägdes av mina morföräldrar Augusta och Magnus Wallin och brukades av min morbror Fritjof Wallin. Hans hushåll bestod av en husförståndarinna, en upppassorska och en köksa. Åkerbruket och gästgivarskjutsen sköttes av 4 drängar. Vid tingen, som var det i 2 dagar varje månad, tillkallade man en kokoska och mig som extra upppassorska. Jag hade mitt hem i Ås Husby där min far var lantbrukare. Att det hölls ting i Ås Husby berodde på att Kimsta gamla tingshus brunnit ner. Ås Husby blev då ett provisoriskt ställe medan de sökte ett nytt. Det gick bra, tack vare att mina morföräldrar som bebodde hela övervåningen utrymde alla rum under tingsdagarna, utom köket och ett sovrum. På det sättet blev det tingslokalen trappa upp och gästgivargård på nedre botten. Den stora salen gjordes om till tingssal. Den stora spegeln mellan fönstren överhängdes med ett lakan. Det stora men smala bordet flyttades närmare fönstren så att endast domaren och hans 2, ibland 3 notarier fick plats bakom bordet. De 12 nämndemännen satt 6 stycken på varsin sida om domaren. Åklagare, kärande och svarande samt deras advokater fick trängas framför domarbordet. Det fanns också plats för 10-12 åhörare. Det hela gick utmärkt på de vanliga tingsdagarna. Ingen anade väl då att Sveriges mest omtalade och omskrivna rättsfall, det så kallade Hammarbymordet, skulle avgöras här. Då var trängseln obeskrivlig, men därom mera senare. Nämndemännen var alla hyggliga lantbrukare från omnejden, från baron Stiernstedt på Risberga till en liten småbrukare från Vidbo som inte åt middag i sällskap med de andra utan medförde matsäck. En sak hade alla gemensamt, de var jordbrukare. Advokaterna var bildade personer som det var roligt att få byta ett par ord med. De stannade bara så länge de väntade på att deras mål skulle avgöras eller uppskjutas. Då åt de en bit mat och reste hem igen innan dagen var till ända. Lugnare tingsdagar kunde jag få tillfälle att höra på något enstaka mål. Ofta var det enkla mål om ägogränser, nedfallna gärdsgårdar, slagsmål och stölder. De grova rånen var ännu inte uppfunna. Ett mål som jag fick höra kommer jag aldrig att glömma. Det var ett faderskapsmål. Jag kom just upp när den unge mannen som såg ut att vara i 25-årsåldern stod beredd att lägga 2 fingrar på Bibeln och gå eden att han inte var far till barnet. En mager, enkelt klädd flicka i gråskär kofta och billig kjol stod bredvid honom och försökte dra i hans arm för att hindra honom. Men ingenting hjälpte. Han gick eden. Jag kan ännu se hennes rygg skaka av återhållen gråt. Varför kunde inte också flickan få svära på att han och ingen annan var barnets fader? Så kunde rätten få ta i övervägande vilkens ed verkade mest trovärdig. Det var en skakande upplevelse i dåvarande manssamhälle. Män, bara män, på alla poster av värde. Nu kommer jag äntligen till det viktigaste målet i Ås Husbys tillfälliga tingshushistoria, sett genom mina gamla glasögon. Då får vi gå tillbaka till den 1 december 1913. På kvällen strax före 8 blev apotekare Hallbergsson mördad i Hammarbys apotek, stucken med en kniv i hjärtat. Hallbergsson var ensam i apoteket. där familjen bodde en trappa upp. Han hann bara ta sig upp för trappan och säga, det är en galning där nere. Sen sjönk han ner. Tjänsteflickan Ebba Larsson gick då ner och ner i tamburen mötte henne en till synes ovårdad och svartmuskig man som rispade henne på kinden och halsen, varefter han försvann utan att säga ett ord. Ebba Larsson sprang tillbaka upp för trappan och fann apotekaren död. Hon plåstrade något om sig själv och sprang därpå till närmaste granne som var folkskoleläraren Berglund för att begära hjälp. Han bodde på andra sidan vägen, ett hundratal meter därifrån. Berglund hade då nyss kommit hem från Upplands Väsby som då bara var ett litet samhälle nere vid stationen. Mellan apoteket och samhället växte det tät barskog. Vägen var rätt smal så Berglund hade en lykta i handen för att se bättre i den mörka decemberkvällen. Han mötte då en man och lyfte upp lyktan för att se vem han mötte. Det var en mörk man med vilt stirrande ögon. Vid detta vittnesmål lades alldeles för liten vikt. Troligen var det mördaren. Han dog efter några år och tog sin hemlighet med sig om han nu hade någon i graven. Jag har sedermera hört att han hatade apotekare för att de sålde det gift som han ansåg sig ha blivit sjuk av. Där fanns alltså ett motiv. Länsmannen Hasselhyn fick istället upp ett annat spår som han envist höll fast vid. Ett par italienare hade ett par dagar tidigare varit inne på några ställen i Hammarby socken och spelat dragspel för att få mat eller en slant. De var på Luffarstråt och gick landsvägen förbi Uppsala och kom till Vendelsocken den 1 december enligt egen utsago. De båda italienarna hette Jaconelli och Valente. Båda förstod och talade svenska dåligt. De blev anhållna och förda till Uppsala där de förhördes. Jaconelli, som var den klokaste av de två, troddes ha planlagt rånmordet, för det ansågs det vara fastän ingenting blev stulet. Och sen hade Valente utfört det. Jaconelli nekade till allt, men Valente erkände villigt allt som lades honom till last. Enligt tidningarna hade han beskrivit hur mordet gått till. Jaconelli hade hängt sitt dragspel på staketet och hållit vakt, medan Valente gått in och stuckit sin italienska stilett i apotekarens hjärta. Stiletten, som han mycket riktigt innehade vid anhållandet, hade han vridit om i såret. Förvånansvärt att ingen tänkte på att Valente inte förstod många svenska ord och dessutom var klen till förståndet, så han höll med om allt de frågade om. Dagen efter stod i tidningen att Valente bekänt och därmed var mordet uppklarat, trodde man. Hasselhyn kände sig nöjd och tyckte inte det behövdes tillkallas någon mordexpert från Stockholm, om nu sådana fanns då, vilket jag inte är säker på. De båda anhållna skulle nu få försvarsadvokater. Häradshövding Karlsson ställde upp för Valente, mycket som jag tror för att han var gift med en italienska. För Jaconelli blev det advokat Hellberg, som också var en mycket duktig advokat. Den första rättegången hölls i Stockholm. Jag måste nu ännu en gång gå tillbaka till den 1 december 1913, då mordet skedde. Den kvällen var min morbror Fritjof Wallin bjuden till Hasselhyn för att spela bridge. Wallin, som var nämndeman, fick på tåget sällskap med veterinär Nordström som bodde i Upplands Väsby. Nordström var en allmänt aktad och välkänd man, framförallt bland nämndemännen, då han ju var den som alltid blev tillkallad då deras husdjur var sjuka. De steg båda på tåget i Rosersberg och steg av i Upplands Väsby. Nordström för att bege sig hem och Wallin för att gästa Hasselhyn. I samma kupé på tåget fick de se två ovanliga, underliga figurer som såg sydländska ut. Den ene medförde ett dragspel. Wallin och Nordström tyckte båda att de steg av i Upplands Väsby. Men spärrvakten vid stationen kunde inte erinera sig dem. I Hasselhyns hem han och hans gäster dricka kaffe och spela bridge i några timmar då telefonen ringde. Strax före 8 och någon säger att apotekaren blivit mördad. Spelet avbröts och Hasselhyn begav sig till mordplatsen. De mandades till hem igen. Hasselhyn satte ut sina fjärdingsmän med flera som vakter vid alla vägkorsningar, men ingen misstänkt syntes till. Det var nu få människor på landet ute nattetid den här mörka årstiden. Den enda som såg något misstänkt var en dräng från Droppsta i Odensala som körde mjölken med hästskjuts till stationen vid 5-tiden på morgonen. Han mötte då två män som han vid senare vittnesmål bestämt påstod vara de båda italienarna. Att han kunde se det vid ett hastigt möte en mörk decembermorgon verkade otroligt, då man betänker att det inte fanns något ljus varken på väg eller vagn. Dessutom var det hela 9 timmar efter mordet. Vägen de gått bedömer jag till 1,5 eller högst 2 mil. Ett par unga män som begått ett mord borde haft betydligt mera bråttom. För såvida de inte var så kallblodiga att de sovit en del av natten under en gran. Allt är ju möjligt. Vid den första rättegången hajade min morbror Valin till när han fick se de båda anhållna. Det var ju samma män som han hade sett på tåget på morddagen. Men han satt ju i rätten som nämndeman och kunde inte avbryta förhandlingarna, som ju också gick de båda italienarna emot. Ebba Larsson tyckte sig också igenkänna Valente som den som sårat henne. Dessutom ville Valin kontakta Nordström. Han borde ju ha sett samma sak, och det hade han mycket riktigt. Vid nästa rättegångstillfälle, som också var i Stockholm, bad Valin att slippa sitta som nämndeman då han ansåg sin plikt att vittna om vad han sett. Han och Nordström blev kallade som vittne nästa rättegång som skulle hållas vid Åshusbys provisoriska tingsställe. Nu blev det fart på tidningarna. Det var en sensation utan like det hela. Ett av huvudvittnena var ju nämndeman, ansåg som Hasselhunds vän och skulle vittna på hans sida, därtill i eget hem. Under tiden hade inte de båda försvarsadvokaterna varit overksamma. Karlsson hade varit uppe i Vendels socken en tid för att skaffa bevis om att de båda italienarna varit där den 1 december på kvällen och således var oskyldiga. Det fick han många bevis på, både skriftliga och muntliga. Det fanns dessutom anteckningar i almanackan om händelsen. Han samlade ihop ett 15-20-tal vittnen, mest kvinnliga, som så småningom kom till tinget för att vittna. Men först skulle Nordström och Valin vittna. Gästgivaregården var översvämmad av journalister, så kallade kändisar och ortens folk. De trängdes i hallarna och trappan för att åtminstone få se en skymt av de åtalade. De ställde sig till och med på stolar och bord i mina morföräldrars privata rum. Tidningsmännen turades om i själva rättssalen. Min morbror, Fritjof Valin, kände djupt stundens allvar. Jag har aldrig sett honom se så högtidlig ut som den dagen. Vi var förbjudna att skratta eller stoja på vanligt sätt i köket. Det var inte så lätt då kokoskan var sprängfylld av roliga historier som särskilt husföreståndarinnan och jag hade svårt att låta bli skratta åt. Men den dagen måste vi. Med djupt allvar talade han om vad han trodde sig ha sett. Denna uppriktiga och allvarliga övertygelse följde honom hela livet. Kanske ännu bestämdare var Nordström, som i det han pekade på Jaconelli sa: om det inte fanns 2 fullständigt lika personer så var det den mannen jag såg på tåget. Att de båda talade av full övertygelse och utan yttre påtryckning kan jag våga mitt liv på. De båda italienarna som varit häktade men frigivna i brist på bevis blev nu omhäktade på nytt. De 12 nämndemännen var eniga och överröstade domen. Jag befann mig utanför verandatrappan när domen kom ut, högröd i ansiktet och nästan skrek: så skipas rättvisa i vårt svenska fädernes land. Några tidningsmän som befann sig lite längre bort kom nu fram till mig och frågade vad domaren hade sagt. Utan betänkande talade jag om det för dem men blev försiktiga sen när jag förstod att så mycket kunde missförstås. Nästa dag stod ju dessa ord med stora rubriker i en del tidningar överst på första sidan. Efter en kort tid var det försvarsadvokaternas tur. Nu kom de med sina många vittnen från Vendel. Enkelt landfolk, mest äldre kvinnor. De vittnade alla till italienarnas fördel. Det var ju därför de var där. Advokat Hellberg var alltid glad, vänlig och språksam och intog alltid sina måltider på gästgivaregården. Häradshövding Karlsson var raka motsatsen. Han verkade alltid irriterad, han stod och klippte med sina långa ögonbryn. Den här dagen då Vendelborna kom hade han troligen skrämt dem med att de skulle bli illa mottagna av sina fiender. De medförde alla mat hemifrån. De tordes inte ens dricka kaffe, de stackars dumma människorna. De fick ju alla vittnesersättning och kunde ha fått en härlig middag bestående av soppa, stek med legymer, efterrätt och kaffe för endast 2,50 kronor. De trodde på Karlssons skrämseltaktik. Själv åt han medförd middag i rum som han hyrde och som låg mitt emot gästgivargården. Advokat Hellberg sa till mig: "Jag tror Karl inte riktigt klok. Han tror att han ska bli förgiftad." Sådan var stämningen denna dag. Även domaren verkade irriterad. Så fort Hasselhyn försökte få ett ord med sa domaren nedlåtande: "Vad säger länsman nu igen?" Jaconelli satt butter och tyst på sin stol som vanligt, men Valente gick småleende omkring och rökte på en cigarett. Han var dock häktad vid detta tillfälle, men domaren förehöll honom inte det opassande i detta. Dagen därpå blev italienarna frigivna på nytt. Vendelbornas många vittnesmål blev för överväldigande. Men talade man med nämndemännen en i taget efteråt, så tyckte de inte att vittnesmålen verkade riktigt övertygande. De trodde att det var Karlssons personlighet som hade påverkat dem. Italienarna hade ju en gång erkänt och blivit sedda på tåget av för dem mycket trovärdigare personer än vad Vendelborna tycktes de vara. Själv var jag mycket tveksam den här tiden. Nej, allt samman var nog en vettvillingsdåd. Det tyder ju apotekarens ord på. De enda han hann säga: "Det är en galning där nere." Personligen är jag numera av den uppfattningen att det var den mentalsjuka Väsbybon som Berglund mötte och som nådde sin dåvarande bostad på mindre än 10 minuter och innan Hasselhyn hann rycka ut. Hammarbys mordgåta blir aldrig slutgiltigt löst, men ännu finns det gamla ortsbor som tror på italienarnas skuld. Så här nära 60 år efteråt.
Vem som mördade Johan Hallbergsson har, precis som Ebba Pettersson befarade, förblivit en gåta. Apotekshuset i Hammarby finns kvar än idag och används som café och lokal för bland annat konst och keramik. Sök upp Pickhus Café i Upplands Väsby om du vill besöka den gulmålade villan med vitmålade knutar som har kommit att bli en kriminalhistorisk plats. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.